Hej, välkomna till dagens juridikpodden. I Stockholms tingsrätt pågår just nu en av de mer uppmärksammade rättegångarna under de senaste åren, nämligen den mot tre poliser som är åtalade för sin inblandning i dödsskjutningen av 20-åriga Erik Torell. Frågan har diskuterats om polisens våldsanvändning, och i våras gjorde Sveriges Television en utredning som visade att väldigt, väldigt få poliser som anmäls för, utreds för och åtalas för slutgiltigt fälls för våld i tjänsten. Vad beror det här på? Erik Tagesson.
Ja, men det kan ju tänkas finnas flera olika förklaringar. En enkel förklaring är väl naturligtvis att poliserna har viss rätt att använda våld, och att den våldsanvändning som då används och anmäls av personer som utsatts för det här våldet läggs ner för att man anser att det här var inom den gräns som de får använda i tjänsten.
Ville?
Ja, alltså jag vet inte vad det beror på, men ibland så kan man ju bli uppriktigt förbannad när poliser frias för brott som man kanske själv tycker skulle ge ett straffvärde som är ganska högt ibland.
Ja, egentligen så är det här, tror jag, både fråga om rena rättsfrågor och bevisfrågor. Det är uppenbart att lagstiftaren och inte minst den praxis som har utvecklats på området har tillkommit till stor del för att vi helt enkelt inte ska ha poliser som är rädda för att ingripa. Och det är helt uppenbart för folk som jobbar med de här frågorna att poliser i vissa sammanhang kommer undan sånt som en vanlig Svensson hade fällts för. Och i det fall poliserna fälls så skulle en vanlig Svensson fått kanske både ett hårdare straff, men framförallt hamnat på en annan brottsrubricering i domen, va? Det är klart att poliser har en rätt att använda våld, som du säger, Erik. Det är inte till och med en del av deras tjänstutövning. Men hur ser det ut med bevisfrågorna? Poliser som vittnar om andra poliser.
Ja, men det är ju, jag tycker det är problematiskt. Det är klart att det finns ju, man har ju tidigare pratat mycket om den här kårhandeln. Jag vet inte hur mycket den lever kvar. Så där, men det är klart att det är väl alltid svårt att vittna mot en kollega, och man vill inte riskera att sitta i samma bil med någon som man har vittnat emot senare. Och jag tror inte att poliser är mer oärliga än någon annan, men jag tror att det är en naturlig effekt av att man vittnar mot en kollega, att man kanske inte alltid säger sanningen.
Ja, möjligen, och också då i kombination med, tror jag, att polismän som vittnar i en rättegång eller under en förundersökning anses ha en väldigt hög trovärdighet jämfört med då kanske buset som ska vara utsatt för det här påstådda våldet. Det tror jag också kan spela roll, naturligtvis.
Men om man tittar på den här utredningen då som Sveriges Television gjorde i våras, så visar det då att av tusentals inkomna ärenden så gick ungefär hälften vidare till en öppnad förundersökning. Och redan det är ju då ägnat att inge betänkligheter, som det så fint brukar heta, om man inte reflekterar över just den laga befogenhet polisen har och att de faktiskt dagligdags utsätts för situationer där vålds- och tvångsanvändning är ett nödvändigt ont, så att säga. I slutändan så hamnade under de här fem undersökta åren 34 personer då under åtal, och av dem fälldes 13 stycken medan resten friades. Och det här är alltså en femårsperiod som man har granskat, och det gäller all form av våldsanvändning som har då anmälts.
Men vad jag tycker är kanske mest intressant med SVTs granskning, det är att det faktiskt är flera åklagare då som från särskilda åklagarkammaren, bland annat överåklagare Anders Jakobsson, som säger att han upplever att domstolarna då ställer högre beviskrav, och att när det i vanliga fall räcker med en eller ett par vittnen så krävs det, jag tror han säger, 4-6 vittnen för att få till en fällande dom. Och att en åklagare säger det, då tycker jag att då börjar man säga att här kanske det faktiskt finns något som är väldigt anmärkningsvärt.
Ja, men jag menar, nu låter det som att jag sitter här och tycker att poliser bara håller om varandra och liksom far med osanning. Det stämmer ju inte. Men det är ju ett stort problem om det är så att det ställs högre beviskrav på en polis för att den personen ska dömas, om man dessutom håller sig inom ramarna för vilket våld som de faktiskt får använda i tjänsten. Det är ju ett stort problem i så fall.
Men är det inte lite ungefär som i många sexualbrottssammanhang, att det är lite av det slutna rummets problematik här? För ofta när de här frågorna aktualiseras så har det ju bara funnits poliser och då målsäganden närvarande. Är det inte riktigt så att vi landar där i slutändan?
Jo, men det tror jag, och precis som jag sa innan, att poliser med, som anses ha hög trovärdighet och vittnen gentemot då en person som har varit föremål för ett ingripande och kanske därmed skulle kunna anses ha ett skäl att ha synpunkter på hur det här ingripandet har gått till. Så är det absolut, att om det här nu sker utan, så att säga, utomstående vittnen, så är det ett problem.
Men ska man ha högre trovärdighet bara för att man är polis, trots att man är en kollega, om man till exempel, om man till och med ingår till samma patrull?
Alltså det ingår ju på något sätt i systemet att om vi inte ska kunna lita på våra poliser, så är vi väldigt illa ute. Men det är klart, när poliserna på ett personligt plan intar en partsställning i en rättsfråga, då är det väl så att man av naturliga skäl borde, om vi då säger, sänka deras annars förhöjda trovärdighet till åtminstone normalgraden som man har i andra partsförhållanden under en förundersökning och rättegång. Och jag är inte helt säker på att det alltid går till på det sättet, ärligt talat.
Ja, men sätt det på sin spets då, att min brorsa hade varit polis. Då har vi två olika relationer. Då är vi både vänner, familj, och han är polis. Vad händer med hans trovärdighet då?
Nej, det är klart att nu är det dessutom så att enligt polisens interna föreskrifter så ska inte två syskon eller två som har ett förhållande till exempel åka i samma patrull. Så att,
nej, men man kan ju vara nära vänner.
Ja, det kan man absolut vara, och det är de ju ofta. Och det här är ju en problematik som vi har sett många gånger, och det är inte bra att det ens misstänks faktiskt vara på det här sättet.
Nej, men kan det uppstå någon form av jävsituation då? Om man sitter i samma patrull och sen så ska man vittna mot sin kollega då?
Ja, det är en intressant tanke. Då skulle det uppkomma jävsituationer i alla sammanhang där vittnen som känner den tilltalade eller målsäganden finns med i rättssalen. Men man får väl göra en trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning där, liksom i alla andra fall, va? Säger du, Erik?
Jo, men det är klart att precis som i många andra fall, så om ett vittne är närstående eller skulle kunna anses ha skäl att inte få med sanning, så ska den vittnesuppgiften bedömas med försiktighet. Och det bör väl gälla, så att säga, även kollegor som jobbar tillsammans.
Det blir väl intressant att se när vittnena ska förhöra sig i den här Erik Torell-rättegången då, och se hur man kommer att bedöma dem.
Ja, nu är det ett stort antal av vittnena är faktiskt sådana som inte har varit på plats när det här påstådda brottet begicks, utan som är så kallade experter som ska då vittna till styrkande av åklagarens påstående om att polisinsatschefen skulle ha brustit i sitt polisiära i sin ledning här, va? Och det ska handla om hur man hanterar farliga situationer och vapen och så. Men visst, absolut, det är också en form av vittnen där man får utgå ifrån att de faktiskt svarar då, utifrån sina expertroller.
Ja. Och om man ska bara rent på ett rent teoretiskt plan, så är det ju av de tre poliser som var på plats och faktiskt avfyrade sina vapen, så är det två som är åtalade. Och det är klart att ponera att den situationen skulle uppstå att de två åtalade lämnar en version av hur då Erik Torell ska ha rört sig och den tredje icke åtalade lämnar en annan version. Då skulle det i ett sånt läge finnas skäl att misstänka att de två åtalade någonstans håller varandra om ryggen eller delar en upplevelse för att det är de till gagn under rättegången.
Ja, och i slutet av förra veckan blev det klart att Sverige har fått då sin första döva nämndeman som heter Isabelle Engvall och är 38 år. Det har väckt vissa diskussioner kring lämpligheten i att ha en person i rättssalen som domare som är döv. Äger kritiken sitt berättigande?
Ja, men det är ju en svår fråga att svara på, framförallt eftersom att det här aldrig har skett tidigare, så att vi har inte sett hur det ska funka rent praktiskt, men jag hade ju kontakt med Isabella förra veckan och hon säger ju då att det ska finnas en sån här teckenspråkstolk som då ska tolka allting som sägs i rättssalen, så att hon då får möjlighet att hänga med. Och det låter ju som en lösning, men den kritiken som har varit mycket att huruvida man kan läsa nyanser i teckenspråk och om någon säger någonting med säkerhet i rösten eller om någon tvekar lite, huruvida det kan leda till eventuella missförstånd.
Ja, och det brukar man ju, kan man även diskutera när det ska tolkas från ett språk till ett annat, att det inte alltid blir rätt. Men jag visste ju att vi skulle prata om det här idag, så då har jag faktiskt gjort lite research, tror det eller ej, vi gör det ibland även i den här podden. och ringt och pratat med en teckenspråksexpert som menar att det finns inga problem alls med den här tolkningen. Det finns tillräckligt många nyanser i teckenspråket och det enda problemet som skulle kunna aktualiseras är att det kanske är någon viss juridisk term som saknas i teckenspråket men som finns i muntlig svenska. Men annars såg han inga problem med det här överhuvudtaget.
Men han menar alltså att en teckenspråkstolk är som vilken tolk som helst som tolkar ifrån ett språk till ett annat och att man får fram precis nyanserna, är det så?
Ja, det var det han sa till mig. Alltså jag ser inga problem med det här överhuvudtaget utan teckenspråket är ett välutvecklat språk och det ska inte vara några problem.
Okay. Ja, och sen kan man ju då framföra att det här nu sker kanske kan också ses som någonting nytt och att människor som har olika funktionsvariationer, om vi får kalla det så, blir representerade i Sveriges rättssalar. Det är ju trots allt så att nämndemännen ska representera en allmänhet och det tycker jag generellt känns som någonting positivt. Sen återstår det att se om det finns några praktiska problem med det här.
Om man vänder på frågan då, de som har kritiserat det här, har de kritiserat det på grund av okunskap? Tror ni? Eller alltså är det bara någon allmän inställning som folk har att man inte kan tillgodose sig det man behöver tillgodose sig genom teckenspråk?
Ja, men, ja, till viss del är det säkert så eftersom jag är själv obekant med exaktheten i översättning via teckenspråkstolk och det är en ren okunskap som jag har och det har säkert andra i den här branschen också. Frågan är naturligtvis intressant och den måste få diskuteras. Det är givetvis precis som Erik säger här att det är jättebra att vi får in folk med olika funktionsvariationer i tingsrätterna och det ger en annan dimension till det hela. Men frågan måste ändå få ställas, var finns det någon gräns överhuvudtaget? Kan man vara blind och vad nämnde man?
Ja, men det är klart att det är en intressant fråga. Nu tänker jag att blind har kanske ytterligare begränsningar eftersom att man ofta då kanske visar bilder i rättssalen. Vilket i och för sig också väcker frågan som under Erik Torell-rättegången som vi pratade om innan som jag var på igår. Där spelar man ju upp polisens radiokommunikation och det är viktigt att kunna så att säga, uppfatta tonläget. Och då är vi tillbaka på frågan om teckenspråk kan översätta det på ett korrekt sätt. Men bilder är nog ändå en annan sak. Brottsplatsbilder eller vad det nu kan vara.
Men om du tar då Erik Torell-rättegången som ett exempel. Vad upplever du att du hade missat om du inte hade hört vad de sa?
Ja, det är ju naturligtvis svårt att svara på eftersom att jag är helt obekant med vilka känslor man kan förmedla. Men just där handlar det om att höra kanske de här radioanropen när polismännen uppger att först i det första uppropet där så uppger de att de har blivit beskjutna och så att man hör så att säga tonläget att det är upprört och de är stressade. Men det är mycket möjligt att det går att förmedla alldeles utmärkt på teckenspråk.
Vi ser ju den kritiken här som har lyft från vissa jurister, bland annat den för detta ordförande i advokatsamfundet tror jag.
Bengt Ivarsson, ja.
Bengt Ivarsson, precis. Jag tänker... det här, hon måste ju ha blivit invald, det är väl inte, eller är det bara partiet som gör det?
Nej, alltså hon är ju nominerad till ämbetet som nämndeman och sen framvald då utav kommunfullmäktige i den domsaga där det här verksamheten bedrivs naturligtvis. Va?
Så jag tänker att det här måste ju ändå föregåtts av vissa diskussioner. Det är ingenting som man bara gör på en sekund.
Nej, alltså samtidigt är det ju så att vi ska ju ha ett samhälle som är anpassat så att alla kan få en delaktighet och en funktion i så långt det överhuvudtaget är möjligt. Sen är det klart att det är i praktiken omöjligt om man säger att en lam person skulle verka som ordningspolis i yttre tjänst och sådär. Där måste man ju dra en gräns, va? Jag tror inte du får vara döv heller för att bli polis och du ska ha en god skärpa på synen och sådär. Så att av praktiska skäl så finns det naturligtvis begränsningar, men så långt det är möjligt måste ju även människor med funktionsvariationer få bekläda den här typen av ämbeten så långt man kan tycka att det är lämpligt och möjligt.
Men det måste ju också kunna vara så att man i viss mån kan anpassa vilken typ av mål då Isabelle sitter i. Är det så att man inser att men här är ljudupptagningar som är väldigt viktiga att kunna höra. Ponera att det skulle röra sig om ett upphovsrättsintrång. Har det här musikstycket i själva verket kopierats från ett annat, då menar jag att det är klart att man kan anpassa så att, att den döva nämndemannen inte sitter som nämndemann i ett sånt mål.
Ja, men då kanske det är ett problem då med döva nämndemän.
Ja, det är inte
så. Eller alltså, när du säger det så då finns det ju ett problem i alla fall.
Ja, jo, men det är det jag menar, att i vissa mål så kanske det är ett problem. Men då får man bara i så fall undvika att den här nämndemannen sitter just i de målen.
Ja, och sen kommer man till frågeställningen, hur mycket kan en teckentolk egentligen översätta utav då, om man säger så här, andemeningar och nyanser i nervositet i till exempel inspelade telefonsamtal, ren ljudbevisning, vilket ju inte är helt ovanligt i varje fall att det finns i vissa sammanhang. Och sen är det kanske en extrem situation att man pratar om upphovsrättsligt skyddade musikverk och så vidare. Jag vet inte, men det är intressant att se vart det här ska gå, vart ta vägen. Och jag tycker gott och väl vi på Dagens Juridik kan prata med Isabel vid ett lite senare tillfälle och höra hur hon upplever sitt nya ämbete som nämndeman.
Absolut.
Sist men inte minst, den tämligen nya lagen om att hålla en mobiltelefon i handen vid bilkörning och samtidigt använda mobiltelefonen har blivit föremål för en dom i hovrätten. Tingsrätten ansåg att den här personen hade hållit telefonen i sin hand förvisso, men inte använt den, och att han därför skulle frias eftersom lagtexten kräver att den ska vara hållen i handen och användas. Hovrätten då, Svea hovrätt, gör nu en helt annan bedömning och säger att det räcker att man har hållit den i sin hand för att den ska anses att den har använts. Det här är så kallad vardagsjuridik när den ställs på sin allra yttersta spets. Ville?
Ja, alltså det är väl, finns ju mycket man kan säga om den här nya lagstiftningen. För det första så tror jag inte att den kommer minska antalet dödsfall i trafiken överhuvudtaget, eller i alla fall inte nämnvärt. Vi har ju ganska få dödsfall i trafiken i Sverige jämfört med många andra länder ändå. Man kan säkert se att det finns något signalvärde mer än och så. Men man kan ju lika bra sätta upp den på en sån här liten ställning då, som sitter på instrumentbrädan, och så kan man ju sitta och knappa på den där. Det är inte förbjudet.
Den ska hållas i handen enligt lagen, och den ska också användas, och då har hovrätten tyckt att det räcker med att man håller den i handen för att den ska så att säga vara i användning. Är det här bra?
Jag tycker det är svårt att säga, och jag skulle nästan vilja att det här prövades i en högre instans, för en invändning som den här nu dömda personen har, vilket i och för sig inte kom förrän senare, inte under utredningen, är att det var ett glasögonfodral han i själva verket höll i handen, och det väcker frågan hos mig. Får han hålla ett glasögonfodral alltså, men inte en telefon? Så länge telefonen används så är det ett dött ting i handen.
Ja, men jag menar också, om man då sätter den på en sån här ställning och så håller man på att knappa på GPSen eller man byter låt på Spotify eller någonting, då har man ju mycket sämre uppsikt över vägen än om man sitter och kör och tittar rakt fram och telefonen i handen.
Får man ha telefonen liggandes på sitt knä, på sitt lår, då håller man den inte i handen. Men man kan ju allt från skicka sms till att surfa. Ja, man får inte göra sånt i trafiken enligt generella huvudregler som är äventyra trafiksäkerheten, men utifrån just den här paragrafen, då håller man den ju inte i handen, va?
Nej, men du är inne på det. Alltså, reglerna borde ju utgå ifrån så att säga när man på något sätt äventyrar trafiksäkerheten. Om en person stoppas med en mobiltelefon i handen för att personen har vinglat fram över vägbanan, då är det ju självklart så att säga att man har utgjort en trafikfara, och det kanske då kan kopplas till att man har haft telefonen i handen. Men det finns ju, som jag var inne på innan, man får ju lov att äta en korv med bröd medan man kör bil. Och det har man ju också i handen, och alltså inte båda händerna på ratten, eller vad nu skälet till att man inte skulle få en mobil i handen kan vara.
Du får ju byta radiostation på din bilradio. Det är, så jag åkte min taxichaufför så sent som igår, där jag noterade att han knappt hade in sin zon eller någon adress där medan han körde, och det skulle ju kunna vara i sig en trafikfarlig historia, tänkte jag på. Men han höll den ju inte i handen utan han knappade på den, och det är ju ungefär just som att man kanske ändrar radiostation och så vidare. Det var ju faktiskt så att när den här lagstiftningen tillkom så hade man inte tänkt på utryckningsfordon och poliser, så där fick man göra en lagändring som trädde i kraft ett antal månader senare då, om att poliser till exempel, om det är oundgängligen nödvändigt, får hålla kommunikationsutrustningen då, alltså polisradion, i sin hand om han är en, eller hon är en ensam patrull. Va?
Ja, men alltså jag tycker ju återigen, om det är så att det här inte kommer minska antalet dödsfall, så har ju lagen begränsad verkning även om den kan ha ett signalvärde, och då är det ju att sitta och hålla på med såna här grejer och bråka om någon har haft den i sin hand, det är ju helt oväsentligt tycker jag.
Ja, jag står fast vid vad jag sa inledningsvis här. Det här skulle behöva upp i HD så att vi får ett klargörande. Är det här verkligen lagstiftarens avsikt att man inte ska få hålla mobiltelefon i handen oaktat om den används eller inte?
Ja, ska polisen åka runt och leta efter folk som håller mobilen i handen? Jag fattar att, precis som du sa, om man ser att någon kör väldigt vingligt, åker upp brev och ser att personen i fråga håller på att pilla på sin mobiltelefon, solklart, det är väl bara bötfälla personen. Men ska man åka runt och leta efter folk som håller i ett glasögonfodral eller mobiltelefon i handen? Det är ju rent och löjligt.
Ja, och faller inte det i så fall under vårdslöshet i trafik? Att hålla på och kolla Instagram under bilfärd eller vad det nu kan tänkas vara?
Jo, det gjorde det faktiskt även tidigare. Men man ville ha den här explicita förbudet just för att kunna angripa den som just håller en mobiltelefon i handen. Jag vill också påminna om att det inför den här lagen framfördes önskemål om att överhuvudtaget kriminalisera att man pratade i mobiltelefon från vissa håll, nämligen även så kallade handsfree-samtal. Men det avfärdades rätt snabbt med att den typen av bristande uppmärksamhet som det kan medföra är av samma typ som om man pratar med en passagerare som sitter till höger om en i bilen, och då innebär det att man inte skulle få prata när man åker bil, och det vore fullständigt orimligt juridiskt resultatet av en sån här lagstiftning. Va?
Ja, men i grund och botten är det så här, vi var väl väldigt sena i Sverige med att införa det här förbudet, visst var det så?
Ja, absolut. Jag tycker att varenda land man har varit i, från USA till Europa, har den här typen av skyltar uppsatta när man har hyrt bil, just att kom ihåg att du inte får prata i mobiltelefon när du kör bilen och håller mobilen i handen.
Och trots detta så hade vi mycket lägre dödsfallsstatistik. Nu säger jag för tredje gången. Och då kan man ju fråga sig varför. Bara för att vi ska vara som alla andra, eller finns det ett syfte?
Ville håller fast vid sin kritik mot allmänt normgivande lagstiftning som inte nödvändigtvis har en viss effekt. Därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Jag tackar er som har lyssnat, och tack också för de som har deltagit här i studion. Erik, Ville, själv heter jag Stefan. Tack.
Tack.